Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka till Sparmakarpodden.
Välkomna allesammans.
Det här är podden där vi snackar vardagsekonomi. Vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande och ni får även följa oss på våran väg till ekonomisk frihet.
Ekonomisk frihet, det är ju väldigt långt kvar.
Det är långt kvar, ja. Men vi är en bit på vägen.
Vi har börjat i alla fall.
Det är ändå det viktigaste.
Ja.
Det här är avsnitt, vad är det? 43.
43. Ja. Det börjar närma sig de här 52an som vi har pratat om.
Som vi ofta, så ofta brukar prata om.
Ja.
Tänk när vi är på 52an.
Precis. Men den är viktig, det är milstolpe. Vi hade en ganska skön helgen då.
Ja, absolut. Ja, vi hade namngivelse för våran dotter.
Mm.
Och vi velade ju fram och tillbaka. Så här, om vi skulle, hon börjar ju närma sig ett år. Då så här, men ska vi inte bara slå ihop det och köra ett hejdundrandes kalas?
Mm.
Men vi beslutade oss för att ha ett eget kalas för namngivelsen. Och det blev himla, himla fint.
Ja, vi fick verkligen fokusera på att hosta det. Mm. För att din fantastiska mor har ju tagit hand om allting från mat till pynt och liknande. Det var lite bortskämt faktiskt.
Det var bortskämt, men vi kom ju också fram till att hon är kalasexpert.
Ja, hon har haft sina kalas i sina dagar.
Minst 10 000 timmar hon ägnat åt kalas.
Ja, men du, vi ska snart köra här avsnittet. Vi har två gäster idag.
Det har vi.
Vilket är skitkul för att vi kommer snacka en del fastighet.
Mm.
Och att vi håller på att bygga hus som är en fastighet.
Mm.
Och sen att vi är sugna på att investera.
Ja, vi har ju så mycket som vi vill snacka om idag. Och vi kommer antagligen bara hinna en bråkdel.
Ja.
Men
vi snackade ju lite med Christian om det. Men vi kom inte in så mycket på just fastigheter.
Christian från förra veckans avsnitt. Hacka
ditt liv.
Hacka ditt liv.
Vi var mest snacka om honom.
Också mycket, mycket trevligt. Och framförallt väldigt, väldigt inspirerande att träffa Christian förra veckan.
Innan vi drar igång så vill jag också säga att vi har ett samarbete tillsammans med Frilansfinans som vi har använt länge nu. Framförallt jag kanske i min musikkarriär.
Hur många år är det nu som du har använt Frilansfinans?
Jag vet inte exakt hur många år, men det var ju typ när man började gigga och sådär. Typ musik och sen började liksom DJa.
När man började gigga.
Nej, men liksom lite så gött. Nej, men, ja, men det var någon gång då. När man, jag vill inte starta ett eget bolag. Och kollade så här, hur fan ska jag kunna fakturera mina kunder?
Mm.
Och då fick jag ju höra om Frilansfinans. Och det är så jävla kul att vi får göra samarbete med just dem som vi har använt i så många år. Och vad är Frilansfinans? Jo, det är en tjänst där du kan enkelt kan fakturera dina dina kunder utan att egentligen ha eget bolag. Så att det blir egentligen att du blir anställd på ett bolag, kan man säga att det blir. Och så tar du ut lön.
Mm.
Det är så det funkar.
Mm.
Så kanske är det någon av ni som lyssnar som typ har ett uppdrag vid sidan om skolan eller jobbet och inte vill starta ett bolag för det utan vill kunna fakturera. Då är det en, jag tycker det är en fantastisk tjänst.
Absolut. Mm. Så mycket som man slipper att ta reda på och våndas över om man gör rätt eller inte, så tar frilansfinans hand om det.
Mm.
Och man kan släppa det. Den oron skulle jag säga.
Krångel med fakturer och liksom bolagsdrivande. Så du kan liksom, du fakturerar enkelt via dem. De tar ju sina 6% av fakturabeloppet. Men du slipper ju allting, du vet, hantering mot skatteverk, försäkringar, inkassohantering. Och det är skitenkelt att komma igång. Du egentligen, det enda du gör det är att du skapar ett konto hos Frilansfinans. Du har ditt uppdrag, utför det åt din kund. Sen så skapar du och skickar fakturorna på frilansfinans.se. Och sen får man lönen utbetalad oftast inom 5 bankdagar.
Det spelar ju faktiskt ingen roll heller hur regelbundet du behöver fakturera.
Mm.
Utan det här, är det en gång om året? Ja, då är det en gång om året som du behöver hjälp med detta.
Precis, exakt. Det kan vara det som du säger. Antingen är det varje vecka eller så är det en gång om året. Och de frilansfinans finns där för dig. Så surfa in på frilansfinans.se och spana in hur det fungerar. Fullständiga namn.
Jakob Alf Wilhelm Eriksson Saturnus.
Isabel Madeleine Saturnus. Så att det var ju så här att när vi gifte oss så ville ju inte jag heta Eriksson.
Nej,
för att det var ju lite för beige. så det blev att jag fyllde i de där papprena till Skatteverket med namnändring för honom.
Mm.
Och sen bara sköt fram det lite så här snyggt. Här så behöver du skriva på. Det ska jag ta Saturnus nu.
Tog du emot?
Ja. Nej, men jag har jobbat som officer i 17 år så jag är bra på att lyda.
Hur gamla är ni?
42, båda två.
Ja, 42. Ja. Jag kommer aldrig ihåg det.
Är det sant?
Ja, men jag vet inte. Det har inte jag funderat så mycket över de senaste 15-16 åren kanske.
Shit. Härligt ändå.
Men det känns lite som något någon säger bara. Alltså, ja. Men jag vet inte.
Ja, men jag brukar få räkna. Jag vet att mina bröder är 20 månader yngre än mig. Och sen 4, 8 och 12 år yngre än mig.
Mm.
Så då brukar jag räkna efter varje gång de har födelser.
Okej, okay. Men så de firar sig. Men har du inte födelsedagskalas?
Nej, jo. Det har vi börjat lite med. Men alltså, han fyllde 4 dagar innan julafton.
Jaha.
Ja, det var inga julsaker hemma. Mer än adventsljusstaken kanske då. Innan min födelsedag. Och sen skulle allting...
Så snäll mamma.
Ja.
Så fin.
Men nu så tycker jag det är ganska praktiskt. Liksom. När man blir lite äldre så kommer man få vinterdäck. Och så här slog ihop både julklapp och födelsedagspresent. Men sen så, jag uppskattar att få tjänster. Och sen så älskar jag att bli pillad i håret.
Mm.
Och en av fördelarna med Isabel när jag träffade henne, det var ju att hon var frisör.
Och herregud.
Och hon hatar att klippa familjer och barn och så här på jul och högtider. Så då kom hon på att, men då kan jag ge dig i present att klippa dig och din familj innan jul.
Så det har blivit en tradition.
Mm. Ja. Vi gör det varje
stående
år. Och från början var det ju på min salong då, som jag hade i Vasa.
Mm.
Så kom alla dit och så här, och sen så gick vi ut och käkade på restaurang och sådär. Men sen så sålde jag salongen och sen har jag typ lagt ner den verksamheten kan man säga.
Mm.
Så nu blir det att de får komma hem till oss istället. Och så har vi...
Det är ju mycket bättre.
Ja, det låter ju ännu mysigare.
Ja, men det är lite mysigare faktiskt. För då kan alla äta lite när de vill. Och de kan gå och bada. Och du vet, ha det lite mysigt så här liksom. Mm. Så att det blir verkligen en hel dag
sitta för
dig.
Sitta framför
brasan. Vilken grej.
Mm.
Det låter ju fantastiskt. Vad jobbar ni med?
Vi jobbar med ekonomi i huvudsak. Det är den tiden vi jobbar. Kopplat till fastigheter, hållbara investeringar. Och sen så jobbar jag med en del opinionsbildning genom att jag är förtroendevald i Företagarna här i Göteborg.
Okay.
Så då jobbar jag en del med påverkan av politiker och tjänstepersoner på ideell basis. Jobbar vi med någonting med skatt och redovisning jobbar vi också med utöver fastigheter då. Och så Main Home där vi har webbutbildning och vi bloggar och jag gör en hel del konsultationer för personer som antingen vill ha en uthyrning hemma i sitt hus eller är någonstans i början av sin fastighetskarriär.
Just det.
Typ där ni är nu.
Ja. Där och folk. Några fastigheter till. Så vad är smartaste upplägget just för den personen? För många gånger så skiljer det sig. En del personer är väldigt kategoriska. Ja, men har du fastigheter så måste du ha det i AB eller du måste göra så här.
Just det.
Fast så är det ju inte. Utan vad som är bäst skiljer sig ofta mellan vad man har för situation. Så jag och Isabelle som har varsitt aktiebolag. Vi har valt att ha våra fastigheter i enskild firma samt privat. Kommer vi ha fler fastigheter, vilket vi väl kommer, då kommer de nog att hamna i AB. Så liksom lite hur man bygger upp det och hur man lägger upp det beror på lite olika, olika saker. Både finansiering men även vad som skattemässigt blir bäst.
Det låter som det gör det svårt att kanske sitta och googla sig fram och få liksom, veta det som liksom, passar mig.
Ja, men det handlar väl om att du kan göra på flera olika sätt men du får ju helt olika skattemässiga effekter och skatten är en av de största delarna vid fastigheter. Du får en jättestor avbränning i skatt beroende på hur du väljer att lägga det eller så. Eller hur du väljer att hyra ut. Och sen så handlar det också om hur har du köpt det? Har du köpt det från början som privatperson eller har du köpt det i ett aktiebolag? Och då har du köpt det från början som privatperson, då får du spela den typen av match. Medan så har du köpt i aktiebolag så får du spela den typen av match. Det är ju lite olika regler beroende på hur man väljer att starta. Då.
Ja, alltså, det är väl lite mer det jag jobbar med i så fall då, om man ska säga. Det är ju ibland när det blir rättningsarbeten eller att man vill ändra på någonting.
Har ni valt den uppdelningen eller har det bara blivit så? Alltså rent...
Nej, men Isabelle är ju skatt- och redovisningskonsult i grunden. Jag fuskar ju bara.
Nej, men det blev väl så när du skulle sluta ditt jobb, din anställning, att okej, men vad kan han hjälpa till med i mitt bolag? Vad kan jag snabbt lära upp honom till att klara? Och sen även det här när vi började mer med privatuthyrning och insåg att det här är ju ett helt område som vanliga byråer inte ens tar i. För att de är ju bara fokuserade på bolag. Så, och då kunde ju lika gärna Jakob också bli duktig på det samtidigt. För att där hade ju inte jag jättemycket för tur så med det jag hade lärt mig. Så då utbildade vi oss tillsammans i det. Och då blev det mer att det fanns utrymme mer i Jakobs tid att ta emot den typen av konsultationer.
Det känns som att ni kompletterar varandra väldigt bra i det.
Ja, det har funkat jättebra. Ja. Sen är vi inte jättebra på att jobba ihop.
Är det så?
Nej, det gör vi inte.
Ja, det är
vi ska inte jobba. Inte
hur det funkar.
Va, så kan man inte räkna. Man gör ju så här och så här. Och så har vi suttit och så här tjafsat i en kvart om den här Excel-uträkningen stämmer eller inte. För att jag hade räknat på ett helt annat sätt. Och sen när vi ser nej men, resultatet blev samma.
Åh, herregud vad jag känner igen
mig. Vi har bara räknat på ett olika
alltså,
vis. Åh, så mupp.
Fast det är väl inte det värsta. Det värsta är ju när om vi ska bygga eller göra något annat ihop.
Vi har olika kvaliteter då. Alltså Jakob vill att allt ska bli perfekt. Jag är mer så här, kom igen, nu rappar vi på. Och så bara sågar vi av den här.
Ja, det
blir
bra.
Ja, det blir good enough. Och då gör det lite ont i dig.
Jobbigt att tänka på.
Man får hitta hur man jobbar ihop. Alltså vi har ju 100% av vår tid ihop nästan. Vi jobbar hemifrån, det gjorde vi innan pandemin också. Vi driver bolagen ihop, även om de kanske står på mig eller Isabelle. Så vi fördelar ju så mycket som möjligt tillsammans. Och då får man ju hitta det man har mest intresse om eller där man det man är bäst på.
Jo, men så kan det ju vara. Ibland är det ju vissa bollar som du bara, det här skulle jag vilja göra. Ja, men gör det då. jag har inget intresse, då vill inte jag vara med på det. Liksom. Mm.
Och det är hon ganska tydlig på. Mm.
Ja, direkt.
Du vet vad du gillar och inte.
en vanlig tisdagskväll då? Vad gör ni då? Klockan 7?
Tisdagskväll klockan 7 har vi familjemys.
Mm.
Det har vi varje tisdag. Mm. Och då äter vi nog popcorn och tittar på en serie tillsammans med barnen uppe i sängen.
Prickade vi just en dag faktiskt? Är det så? Ja. Är det den dagen i veckan?
Ja, tisdagar och sen har vi fredagar också.
Mm, okay.
Vi har, pojkarna är 13 och 17, så än så länge så tycker de om att titta på serier och äta popcorn.
Det är gemensamt beslut om att...
Ja.
Men tisdag, det var ju samma när vi hade Hanna från portionen under tiden.
Mm.
Hon hade också tisdag, då hade ju de så här att de fick vara själva utan barn.
Typ. Ja, det prickade in. Det är något med tisdagar.
Ja, men det har vi... onsdag och fredag förmiddag, då är det dejt. Så då
här har jag någon som tyckte att det var
ju en bra idé. Hade ni det även när de var små?
Jag hade inte barnen när de var små. Nej. De är från Jakobs första äktenskap. Så att jag har fått ärva dem. 6 och 10 när jag fick dem.
Men det hade vi. Det var ju egentligen så min home startade. För vi träffades fredag vecka 4, vi köpte hus strax innan midsommar tror jag, 2014. Och sen skulle vi flytta in i december och då följde sig så att barnens mamma gick bort precis innan vi skulle flytta till huset. Och vi hade separerat eller skilt oss 2 år tidigare för att hon skulle vara tillsammans med sin tjej. Så vi fick barnen på heltid, det skulle vi inte ha. Sen kan jag ju säga som pappa, har man en gång förlorat sina barn på till 50% så kan man aldrig vara missnöjd över det. Så på det viset så är det ju en av de jobbigaste men lyckligaste dagarna samtidigt. Om man ser så.
Men det, ju, det känns lite stört att säga, men det blir ju ändå så att liksom, för dig var det ju att du fick tillbaka dem på heltid.
Det blir två olika saker.
Så att det fanns väl en lycka i det på ett sätt, även om det var liksom jättehemska omständigheter så.
Men där i och med
men
det
jag
så
blev ställd. Vi skulle ju bo ihop inte. Och så skulle jag liksom ha varannan vecka liksom ensamma som vi hade haft under hela första året tillsammans. Alltså den tiden de väl var i skolan då. Det är ju då vi hade våra andrum lite. För då jobbade jag fortfarande på salongen halvtid, men jag hade ju min egna redovisningsbyrå på halvtid och den flyttade jag hem då från kontoret i stan. Och så jag hade hemmakontor och sen var du hemma en del från ditt jobb. Så då fick vi ju det här att vi måste börja ta vara på dagtid när barnen är i skolan. Mm. För det kommer att vara den stunden vi har då.
I och med att barnen hade ju en relation med Malin, mammas tjej. Och hon ville ju fortsätta ha en relation med barnen. Det var ju liksom, blir ju jättekonstigt annars. Jag tror att det är en av de viktigaste sakerna om man ska liksom hålla ihop som förälder oavsett om man går igenom något sånt här eller något annat. Liksom att verkligen satsa på relationen och våga ha den där dejten med regelbundenhet. Liksom.
Men har det funkat att ha det så liksom schemalagt?
Ja, det är typ enda som funkar ju. Mm. Det är när man har det schemalagt. Eller för annars blir det så, nej men oj, skulle det vara idag? Oj, det har vi glömt. Eller oj, nu ska jag iväg på det här. Eller nu ska jag spela pädel med Christian i Hacka ditt liv. Eller vad du nu kan hitta på istället. Nej, hon måste ju sätta av den här tiden för att få den med dig.
Ja, men vi hade ju våra dejteluncher.
Ja, det hade vi. Det var också dagtid. När vi båda jobbade. Och då hade vi, vad var det? Typ andra veckan varje onsdag. Andra onsdagen varje månad. Nej, vad pratar jag om?
Vad säger du?
Ja, det var i alla fall en gång i månaden.
En onsdag varje månad.
Men säg det så komplicerat som möjligt.
Jag
inmärker
att jag måste låta killa bara. Det var våra ett gäng frågor. Nu är jag så nyfiken på att höra mer om Main Home. Ni har varit inne och nosat på det lite. Och vill ni berätta, vad är Main Home?
Och hur kom det till?
Ja.
Eftersom vi var ju inte 18, utan vi var ju typ 35 när vi flyttade ihop. Mm. Och då har man ju blivit så pass gammal ändå så att man fattar att det här kan ta slut när som helst. Vet. Man vet aldrig och så. Mm.
Jag hade kravet att jag skulle... det skulle max ligga typ 2 kilometer från skolan. För jag jobbade som logistikchef för Försvarsmakten och liksom vardagslogistiken. Jag tänker inte hålla på och flytta ungarna mellan stadsdelar och så här. Mm. Utan det skulle vara nära deras mamma och skolan. Mm. Så det var mitt krav. Plus att jag skulle bo kvar ifall vi skulle gå isär då.
Mm. Mm.
Och då var jag tvungen att liksom ändå ha en ekonomi så att jag skulle klara av att ha det själv. Mm. Så det var mitt krav då.
Mm. Mm. Ja, och då blev det här att, oh, men shit, vad det här var en bra grej med hyresinkomster. Och då blev vi så här, gud, det här behöver vi hjälpa alla med. Och vi trodde att alla skulle vilja det här nu för att det här var ju så himla bra.
Mm. Mm.
Och det var ju alla bara så här, va? Ska ha någon på tomten? Nej, det skulle jag aldrig vilja. Bor det någon där då eller? Och, nej, det är så mycket som bara vad typ som att vi bara knäppaste.
De såg inte det ni såg.
Nej, jag bara såg, var ska bilen då? Lägenheter och du vet.
Men det var ju kombinationen av att folk såg inte alls det som en möjlighet eller de tyckte att det var obekvämt.
Mm.
Och sen så såg de ju också att det här var ju bara månader efter det här hade hänt, så det gjorde ju liksom att vi skulle ju sörja fast vi såg ju möjligheter.
Mm.
Mm. Så alltså, när man är i en sorgeprocess så går man ju igenom den betydligt snabbare än vad många gör runt omkring.
Mm.
Så det var väl det att vi upplevde nog lite knäppa då också. Det gör vi säkert fortfarande. Men så nej, det var ingen som var intresserad.
Nej.
Det var nej. Nej.
Men gick ni ut till folk? Eller
nej, men till en början så försökte vi ju liksom inspirera kompisar och vänner och alla liksom, gör det här. Men det var ingen som blev inspirerad.
Det var ingen som nappade. Det var ingen som bara, berätta mer.
Alla bara,
ja, men det är så bra.
Så vi ska nog gå hem nu.
Tack. Nej, men så då... Så, och vi testade lite olika affärsmodeller eller så, men sen så det vi landade ner i egentligen i slutet, det var att vi började blogga och sen så kom vi in på, vi gjorde, skapade en webbutbildning som i princip var klar innan covid kom då.
Mm.
Och sen hade vi börjat med konsultationer upp till. Så det är egentligen, det är ju det vi jobbar med idag, eller jag jobbar med idag i det. Vi jobbar inte mer än vad vi behöver.
Mm.
Alltså,
det låter ju helt underbart.
Ja, för det är ju lite emot det vi bloggar om eller det vi står för också. Om vi skulle jobba liksom 100%, idag har vi möjligheten.
Och prata frihet. Och prata frihet och sen jobbar man ihjäl sig.
Mm.
Det låter nice.
Mm. Ja, jag kan ju tycka att det är ganska många, jag upplever att det är ganska många som gör det.
Mm.
Och jag tycker att det blir ju ganska oautentiskt.
Mm.
Sen är det ju klart att vi har stressiga veckor ibland också. Men... nej, men så jobbar lagom mycket.
Mm.
Och så vi har väl en... Vi skulle kunna jobba den här 4 timmars arbetsveckan om vi bara tittar på hur mycket vi lägger på våra fastigheter i snitt.
Mm. Men har ni ändå liksom... Kan ni välja vecka från vecka liksom så här att nu lägger jag lite fler timmar eller blir ni ändå styrda för att ni har liksom committat er till?
Ja, men lite styrda blir vi ju. Mm. Men det är ju också hur vi... Alltså jag har ju, vi har ju lite olika engagemang och jag menar, då är det med företagaren nu, ja, det är 1 år kvar till valet.
Ja.
Mm. Jag tror det tar lite tid då.
Mm.
Ja, då behöver jag ju lägga mer tid där för vi jobbar mer med påverkan.
Mm.
Mm.
Just nu så håller vi på att förbereda ett event som vi ska ha i september kring en investering vi jobbar med.
Mm.
Och på våren, i och med att vi har en skatte- och redovisningsbyrå också, då är ju våren framförallt lite mer. Men vi försöker ju liksom så här mot alla verksamheter, ja, men hur kan vi vrida dem så det passar vårat liv.
Mm.
Och sen får man ju blocka i kalendern så man inte lägger in för mycket.
Mm. Nej, precis. Och har man tillräckligt mycket luckor så gör det ju inte så mycket när det skiter sig. Och för mig var den stora friheten så här. sovmorgon varje dag.
Det var liksom den stora grejen för mig. Sen har jag inget emot, vet, jag kan jobba undan bra liksom. Det är inte det att jag måste vara lat hela tiden. Men
man kan välja lite när man vill vara effektiv och sådär. Men det lät så enkelt att så här, ja men nu bara startar vi upp Main Home och så börjar du jobba med det och så kör du ditt. Alltså,
ja, sen 2015.
Mm. Och det är ju det. Men, ja. Det är ju så enkelt för att jag jobbar med redovisning. Så för oss är det inget problem att starta upp, att bli företagare. Förstår du? Alltså han
men det måste ju komma in pengar någonstans.
Ja, men det hade vi ju i...
Vi fick ju pengar genom hyresintäkterna, våra egna privatuthyrningar.
Och det gjorde att ni kunde finansiera, liksom, att ni kunde köra igång.
Ja, men det kan man säga. Plus att vi fortsatte ju, så vi köpte ju fler fastigheter.
Ja.
Både köpte, renovera, sålde och köpte och utveckla och behöll och hyr ut.
Mm. Ja, han fick ju jobba kvar ett tag till då, för att vi skulle ha lite fler lån.
Sen här, ja, precis. Jag jobbade till vi fick sista lånet.
Mm. Sen bara, sen. Bye bye.
Nej, men så är det ju så att Main Home har ju ingenting med våran privata finansiering att göra.
Mm.
Utan där gör vi ju saker som är viktigt eller gör skillnad. Alltså jag har jobbat 17 år i Försvarsmakten och det är ju en samhällsbärande yrke.
Mm.
Jag tycker det är jätteviktigt att bidra, att ge tillbaka och så. Och det är ju det vi vill göra genom Main Home.
Mm.
Oavsett om det handlar liksom om bostadsmarknaden och hur vi kan hjälpa till där. Hur vi kan hjälpa till med människors privatekonomi eller klimatet eller så. Så att vi försöker, de saker vi vill jobba med och engagera oss i som har mer mot... hållbarhet att göra. Ja, men det försöker vi göra i Main Home eller genom Main Home.
Mm.
Och sen är det ju så, om vi inte måste tjäna pengar på bolaget, då kan jag ju investera dem antingen i att gå utbildningar eller göra någonting annat.
Mm.
Vi måste inte ha det för vår försörjning då, utan där har vi ju våra fastigheter.
Mm. Men alltså, sen tänker jag också att det låter så här, vi köpte flera fastigheter och bla bla bla. Det låter så här, fastighetsbestånd. Nej. Alltså, hallå. Vi har 6 lägenheter som vi hyr ut.
Mm.
Vi har mitt gamla hus, vi har 3 lägenheter hemma och sen köpte vi ett hus till som vi delade upp i 2 lägenheter.
Mm.
Det är inte större än så.
Mm.
Vi har inte mer.
Och de hyresintäkterna tillsammans, det täcker det vi behöver.
Och det där, kan alla göra.
Och det är det som, och med det så tillkommer det liksom lite arbets, liksom, grejer man kan behöva göra. 4 timmar har ni snittat ungefär i veckan.
Ja, i veckan. Ja.
Så ni kan liksom, det är det ni menar med. Ni kan stryka egentligen allt annat och liksom sköta liksom det som behövs kring fastigheterna.
Ja.
För det är det som också täcker det ni...
Och det handlar ju om till exempel med privatuthyrning. Så vi har 3 av dem ligger i privatuthyrning.
Mm.
Och där betalar vi ju nästan ingen skatt alls. Mm. Om jag jämför det med att vara, hur mycket en företagare skattar eller liksom en fastighetsägare skattar.
Mm.
Så på 50 000 så betalar jag ingen skatt överhuvudtaget per lägenhet utan de här, för de ligger i 3 stycken olika småhus. Och om jag får upp till 100 000 då i hyresintäkter på ett år, ja, men då betalar jag 12 000 i kapitalbeskattning.
Mm.
Och det är kapitalskatt, så den påverkar ju inte om jag har en lön vid sidan av till exempel. För vi har tjänstebeskattning och kapitalbeskattning.
Mm.
Men läggs inte den uppe på...
Nej, den gör inte det när det är privatuthyrning.
Det är det som är det fina.
Precis, och då så en del gör fel... Så att det inte är privatuthyrning.
Mm.
Definitionen av privatuthyrning det är att du måste äga den privat. Mm. Du eller flera stycken. Mm. Och du eller dina närstående måste bo i det här huset då, del av året. Del av året är inte definierat hur lång tid det är.
Okay.
Utan,
det kan vara en dag.
Ja, men jag skulle inte rekommendera det.
Nej.
Utan, för där är det ju Skatteverket som både är domare, åklagare, bödel, ja, just det, alltihopa. Mm, mm. Och då finns det, när man tittar på olika rättsfall, så är det allt från att de har gått med på 2 veckor per år, mm, till att de inte har gått med på 6 månader per år. Mm. Det var ett lite speciellt fall då. Men, så det vi alltid rekommenderar, det är att när man hyr ut ett separat hus max 10 månader per år, mm, om, mm, du vill ha det i privatuthyrning.
Mm. Okej. Okay.
Och det handlar egentligen om att Skatteverket själv har den typen av exempel, mm, på olika, mm, sätt. Då. Okay. Men privatuthyrning är ju också liksom, du kan ha många privatuthyrningar, mm, men ett stort så här missförstånd som när folk hör av sig, det är att, ja, men de vill skaffa en massa privatuthyrningar, eller jag vill köpa den här fastigheten och, mm, så vill jag hyra ut den, fast jag vill göra det privat. Yeah. Då blir jag lite så här, ja, fast då börjar du bända på reglerna. Mm. Så du kan, min uppfattning är att, alltså, det huset där du bor i, något extra hus på tomten, den stugan som du har tänkt att använda för, mm, semesterboende, mm, yeah, privatuthyrning, eller om du vill köpa något för dina föräldrar eller något sånt där. Fast om du ska börja med fastigheter och ska köpa en fastighet någon annanstans, du har inte för avsikt att bo där eller någonting, då är det näringsverksamhet. Mm, mm. Du ska inte försöka göra det till något annat, mm, i min uppfattning. Mm, mm.
Men jag tänker på det garaget som ni säger att ni hyr ut. Mm. Alltså, har ni ingen som bor där ett helt år då? Eller är det olika då, om att ha efterfall eller om det är i ert hus? Alltså, ja, är det som hur det blir ett rum då, eller hur?
Nej, men vi har en, mm, lägenhet som sitter ihop med vårat hus. Ja. Så att vårat hus blir ju då som en tvåfamiljshus. Ja. Mm. Och den lägenheten, mm, där kan de ju bo året runt, eftersom, mm, den är då...
Och blir privatuthyrning.
Ja, för att, ja, den är både mindre än våran och sitter, okay, ihop med våran. Mm. Mm. Så det är liksom inga problem. Nej, okay. Där kan de få bo. Medan då... garaget då, som vi pratar om, mm, det är en egen byggnad. Så där är det precis som du säger, det är ingen som bor där året om. Mm. Just det. De skulle kunna göra det, men då behöver vi ju ändra till näringsbeskattning på den.
Mm. Just det.
Och det vill inte vi. Så att det är ingen som bor där året om. Utan, mm, den har vi på 20 månaders kontrakt då. Mm. Vilket gör att du flyttar in 1 mars. Då, mm, har ju vi haft den själva januari, februari. Mm. Och sen kan de bo hela resten av det kalenderåret. Mm. Sen kan de fortsätta bo januari till oktober nästa år. Mm. Sen måste de flytta, för att, mm, november, december ska jag ha. Mm. Mm. Så att, och de flesta, när det gäller små lägenheter så här, de är okej med det. Mm. Att bo nästan 2 år någonstans. Mm. För att då kanske man ändå har hittat någonting annat. Ja, eller man vill liksom någonting. Mm. Eller man kan tänka sig att, vi är ganska flexibla också. Ja, men om någon skulle vilja åka bort en månad, ja, men då kan jag ta den månaden. Mm. Och då får ju de hyresfritt när de är på semester. Mm. Så att ibland kan det till och med vara så att det är väldigt uppskattat. Mm. Just det. Beroende på hur mycket de är borta och så själva då. Mm.
Så det handlar där att vara lite flexibel och hitta lösningarna så att man får till det där. Ja.
Men det är klart att den som är mest förmånlig både för hyresgästerna och för oss och vår ekonomi är ju den som sitter ihop med vårat. Mm, mm. Det är det klart, ja, bästa. Mm. Och det där får vi ju 12 hyror om året.
Och det är det ju flera perspektiv. Både det här att vi kan hyra ut den året runt. Mm. Den lägenheten, om jag skapar ett tvåfamiljshus då. Mm. Alltså jag har ett hus och jag bygger ut det, eller jag har ett hus och jag delar det. Mm. Dock, så länge jag bor på minst 40% utav boytan så kan jag hyra ut de resterande 60%. Mm. Mm. Men alltså, jag kan ju hyra ut en ännu större lägenhet än vad jag själv bor i, så länge det är 2 lägenheter. Den andra delen som gör att det är mycket mer ekonomiskt lönsamt, det är att om jag just vill utveckla min villa. För att om jag bygger om min villa till 2 lägenheter eller bygger ut den till 2 lägenheter, då kan jag ju få rotavdrag. Mm. Mm. Om jag bygger ett nytt attefallshus på tomten, då kan jag inte få rotavdrag. För det är en nybyggnation. Mm. Istället för en till eller ombyggnation. Mm. Vilket gör att om jag ställer upp de här kalkylerna jämte varandra. Så jag gav ju det här spartipset att skapa ett boende. Mm. Och då brukar jag säga att om du har en kalkyl där lägenheten kostar ungefär 800 000 att bygga. Hälften är materialkostnad, hälften är arbetskostnad. Det brukar vara ungefär så. Mm. Och sen lägger jag det i ett attefallshus. om jag då har belånat det till 75% med 2% ränta och jag har en hyresintäkt på 5000, då får jag 25% på eget kapital ut i handen efter räntor och efter skatt. Mm. Om jag istället bygger exakt samma lägenhet med samma förutsättningar, allt annat lika, ihop med mitt hus.
Mm.
Och så är ni ett par som äger det. Då kan ni få upp till 100 000 i rotavdrag.
Mm.
Och då blir istället kalkylen 70%, 70% på avkastning på eget kapital. För jag kan hyra ut den 2 månader längre. Mm. Jag fick 100 000 billigare.
Mm.
Eller jag kunde använda skatteavdraget då.
Mm.
Så beroende på hur man placerar det, hur man bygger och så här, så kan du få helt olika avkastning.
Jag hade en tanke där kring, du sa om skatten. Mm. Att det var liksom 50 000 per
liksom, småhusenhet.
Okej. Okay.
Ett småhus eller en småhusenhet, det är en villa med en till två lägenheter i.
Typ som eran...
En separat byggnad.
En separat
byggnad. Ja,
inte den som sitter ihop med era då.
Jo, men där är, det är ju vi har ju ett tvåfamiljshus.
Ja.
Ett tvåfamiljshus är ett hus med två stycken bostadslägenheter i.
Mm.
Mm.
Men ett attefallshus är också en småhusenhet.
Okej.
Okay.
För
våran del så har vi ju då 3 stycken småhusenheter på tomten.
Ja.
Och varje småhusenhet har skatteregeln att de första 50 000 är skattefria. Mm. Därefter blir det 24% kapitalbeskattning på hyresintäkten.
Mm. Och inte
det är inte så skatteregeln ser ut, men det blir effekten av det. Om jag handen på hjärtat, men hur många har råd med en villa?
Mm.
Hur många har råd att kanske bygga någonting extra? Mm. Egentligen är det ju billigare att ha en extra lägenhet när du väl har skapat det. Men de flesta som gör det här, det är ju ofta ett par som har 2 inkomster.
Mm.
Skulle de då göra det här, och sen skulle det bli som en enskild firma. Det vill säga att de först betalar en egenavgift och försvinner 20% av hyresintäkten. Och sen ska den läggas ovanpå deras normala lön som en extra bruttolön. Och så hamnar allt det, 50% av det då, i skatt till kommun och stat.
Mm.
Då är det ju bara 30% kvar
utav
det de fick i hyresintäkt.
Mm.
Och i så det finns ju ingen som skulle vilja göra det då.
Nej.
Medan nu när man har det i privatuthyrning så blir det istället den absolut billigaste skatten som vi har i Sverige.
Mm.
Det finns inget som är lägre beskattat än privatuthyrning.
Och då hade vi ett samtal med en kille från Skatteverket. Och så sa vi det. Ja, men det kan man ju förstå att ni har valt att göra så här med de här reglerna och så. Det måste ju vara för att det är det här...
Alltså man
vill gynna det här. Man subventionerar ju sånt som man gärna vill att folk ska göra. Eller hur? Det är ju så liksom skatter fungerar lite.
Ja.
Och han bara... fast nej. Det handlar ju bara om att så många gjorde fel så att då satte vi gränsen på 50 000 för att då blev det inte så många som
var skattesmitare.
Så de insåg att folk gör det här ändå, så vi kan lika gärna sätta gränsen så högt så att det ändå inte blir ett fel.
Men sen jag har jag har ganska mycket kontakt med politiker både på riksnivån och kommunnivån, och då har jag ju fått fråga från riksdagspolitiker, ja, men om vi skulle ändra det här och så skulle vi säga 120 000 som är liksom fribeloppet istället då. Och då brukar jag säga, alltså det är redan den inkomsten som är lägst beskattad i Sverige. Mm. Jag tror inte det skulle göra någon skillnad, för att det handlar om att du först måste skapa den, och då är det ju att få till kapitalinsatsen, att kunna göra det. Det är det som kostar pengar.
Mm.
Genom att göra det så blir det bara att ni tar mindre skatt utav dem som redan hade pengarna igång, eller redan hade kommit igång då.
Mm.
Plus att många har ju dessutom kanske en hyra som ligger precis under. Så att årshyran kanske blir 50 000.
Mm.
Det är många ut mot landsbygden som har. För att de vill inte hålla på och deklarera det.
Mm.
Och då, för de behöver inte deklarera det då. Det ska inte vara någon skatt på det.
Mm.
Om du då skulle höja det från 50 000 till 120 000. Då skulle du automatiskt förmodligen höja väldigt många hyror också.
Mm.
Vilket jag kan tycka är onödigt. Liksom, för att det ska vara på en skälig nivå.
Mm.
Så att det hade ju varit bättre kanske då med, som du säger då, en skattelättnad i förskott. Som då handlar precis. Om att kanske göra en annan typ av rotvariant.
Just det.
Där man kunde få lite mer då. Mm. Och även kanske mer om du är singel också. För nu är det ju liksom att du gynnas av att du är ett par. Och det kanske inte är paren som egentligen behöver den stora stöttningen vid en skapande. Utan det kanske är den här singelhushållet som ska bo kvar med...
Pensionären eller...
Ja, som ska bo kvar med barn eller sådär. Att den ensamstående kvinnan ska kunna göra det lite lättare. En sån ombyggnation till exempel. Kanske hade varit bättre att gynna.
Där har jag lagt in ett flitbidrag på 150 000 per extra lägenhet man skapar.
Som ett förslag.
Som ett förslag, till exempel till politikerna.
Vad innebär det då?
Flitbidrag?
Ja, istället för rot.
Fastighet med lägenhet i tillägg, kallar jag det. Ja, men det, alltså det är genom att göra den alltså många klagar på rotavdraget. Ja, ah, det går bara till höginkomsttagarna eller de som redan har råd, bla 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 bla. Men medan jag anser att ja, men rotavdraget är ju jättebra för jag kan skapa en extra lägenhet med det. Men jag får ju inget rotavdrag för att bygga en attefallshus. Och det tycker jag är ju dåligt. Och jag får bara rotavdrag om jag har en tillräckligt hög inkomst. Och jag får dubbelt så stort rotavdrag om jag är två. Medans om jag är ensamstående eller vill bygga det, då får jag lägre. Och det borde ju egentligen vara per extra lägenhet jag skapar. Nu blev vi lite politiska här.
Ja, men,
men det fina är det, tycker jag, förslaget som du har gjort. Det är ju ändå att det är helt finansierat av vad de ändå skulle få in på att man gjorde en sån grej. I moms och arbetsgivaravgifter och annat då. Så att det skulle bli ett nollsummespel.
Det skulle bara vara en plus. Plus för staten och kommunen.
Ja, i längden skulle det ju bli det. Så att det skulle inte kosta något egentligen för staten att gå med på en sån grej. Det är ju lite coolt, tycker jag. Du är så duktig på att hitta såna där lösningar.
Ja, tack.
Spännande att se om det träder i kraft där.
Får vi se.
Vi har ju snackat om det lite. Om att vi själva är intresserade av att komma igång med det här med fastigheter. Och vi har ju spanat på en och annan.
Ja.
Ett annat hyreshus. Vi har till och med lagt ett bud en gång, men sen backade vi och sådär.
Varför då?
Vi insåg, nej, men vi kände att vi har mycket projekt just nu. Att det inte stämde i tid med att ta sig an ett sånt projekt till. Då behövde vi pausa typ vårt husbygge. Att bygga en övervåning, för då hade vi behövt liksom lägga tid på att renovera det här hyreshuset. Så det var väl främst anledningen. Men vi är ju där och nosar. Vi kollar ju efter objekt och vi är intresserade.
Ja, då är det främst som det vi har kollat på är liksom hyreshus med ett x antal lägenheter i.
Som näringsverksamhet. Men min stora fråga är ju alltså, hur kommer man igång med att investera i en fastighet, privatuthyrning eller om det inte ska vara privatuthyrning? Och
hur kommer du igång med vanligt sparande?
Med vanligt sparande?
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag börjar lite.
Precis.
Eller ja.
Det handlar egentligen bara om att börja. Och sen, alltså, det finns ju egentligen inte i jättemånga genvägar eller så.
Mm.
Alltså, det finns två sätt att finansiera en fastighet. Det ena är eget kapital.
Mm.
Det andra är andras kapital.
Mm.
Mm.
Banken väljer att låna ut kanske max till 75% mm. om du ska köpa en näringsfastighet.
Mm.
Yeah.
Eller någonting som du köper genom bolag.
Mm.
Köper du något som ska vara privat, kanske de vill finansiera till 85%.
Mm.
Mm.
Så där har du ett svar varför det ibland är kanske lättare att få till en privatuthyrning.
Mm.
För att banken kan tänka sig att låna ut mer pengar om du har det privat och inte ska vara en näringsverksamhet. Men det finns ju andra människors pengar också. Hela anledningen till att vi kunde komma igång, och nu valde vi ju privatuthyrning för att det är ett av de enklaste sätten att komma igång egentligen.
Ja, och en av de bästa, alltså ekonomiska.
Ja,
jag menar, du kan ju köpa ett hyreshus med 5-6 lägenheter och inte tjäna lika mycket som du kan göra på 2 hemma.
Mm.
Alltså om jag ska vara helt krass.
Mm. Mm.
Så, och det kan jag tycka att det jag hör från er, det är så otroligt vanligt.
Mm.
Att man säger, då började vi titta på hyreshus.
Mm.
Jaha, varför började ni titta på det största, alltså som ger sämst? Jag fattar inte. Mm. Men det är jättevanligt.
Mm.
Och det är väl för att man tänker att det är så hyresinkomster ska se ut.
Mm.
Mm.
Och det, om man kollar på ett hyreshus, så hyresfastigheter generellt i Sverige med lite historik har gett 9% avkastning.
Yeah.
Och då är det 9% om du slår ihop värdeutveckling och kassaflöden, alltså hyresintäkterna.
Okay.
Om du då tittar på någonting i centrala Stockholm eller Göteborg så är det inte jättemycket direktavkastning eller hyror.
Nej.
Det äts upp av dina kostnader för lån och allt möjligt. Men du har en bättre värdeutveckling. Medan om du tittar lite längre ut på landet då har du det omvända.
Mm.
Du har inte samma värdeökning, men du har ungefär samma hyror som i staden. Eftersom du går under bruksvärdeshyror, så du kan inte välja hyresnivån på samma sätt.
Mm.
Vilket gör att för någon som börjar så handlar det ofta om att du vill få ut pengar från den här investeringen för att kunna lägga i något nytt eller för att kunna betala av lånet.
Yeah.
Och då skulle jag säga att då är det lättare att köpa någonting som inte är nära en centralort utan lite längre ut.
Mm.
Det kommer att ta mer tid.
Mm.
Och då, om vi inte ska prata privatuthyrning då.
Mm.
Det är den ena delen. Och sen om du köper ett hyreshus, då finns det ju redan intäkter där. Du köper huset du betalar för. Du köper intäkten du betalar för att få en framtida intäkt.
Mm.
Det här vet ju alla som köper det. Det vill säga att alla som är intresserade av att köpa ett hus med intäkter, de tittar på det huset och konkurrerar med dig när du köper det.
Mm.
Det vill säga att priset går upp.
Mm.
Köper du istället ett hus som inte folk tittar på för att det finns intäkter där, då tittar de på det för att de ska bo där eller ha det som stuga.
Mm.
Alltså de tittar mer emotionellt.
Mm.
Kan du då hitta något, ett vanligt hus istället, som är lite mindre, ligger utanför en centralort och ingen vill ha. Det har legat länge på Hemnet.
Mm.
Då har du ett billigt hus att köpa för uthyrning.
Mm.
Bara för att det är ett vanligt småhus som någon skulle kunna bo i eller en stuga, så betyder det inte att du inte kan ha det som ett uthyrningsobjekt.
Mm. Nej, klart.
Så alltså, vad vill jag ha sagt med det? Jo, du kan titta på mindre objekt. Titta inte alltid på det största eller det som alla andra tittar på. Utan det finns väldigt många objekt som man kan köpa och börja hyra ut. Mm. Om man vill göra det i näring.
Men de kan man inte hyra ut som privat, det går inte att vara.
Enda sättet att hyra ut det som privatuthyrning, det är ju att om du använder det som din egen stuga eller som ditt eget boende. Mm. Och det är klart, men då blir det liksom ett sätt att lura systemet. Och jag,
det behöver det väl inte vara? Det kan ju vara så.
Ja, om det är så, om du köper det med den avsikten.
Mm.
Men om du köper det bara för att du ska ha det som en uthyrning över tid.
Mm.
Men, Men många som ska köpa en hyres eller skapa en uthyrning eller så, de tänker att ah, men jag ska köpa den och sen ska jag göra något mer och sen ska jag göra något mer och sen ska jag göra något mer.
Mm.
Det är planen då. Mm. Men gör det i bolag då, om du gör det långt bort. Men då ska du ha den avsikten och sen ska du vilja fortsätta med det.
Mm.
Varför inte då testa någonting som är billigare? Att bygga ut någonting hemma.
Mm.
Om det inte skulle fungera, ja, men då kanske barnen kan bo där istället.
Mm.
Eller föräldrarna eller någonting sånt här.
Mm.
Du har den absolut lägsta skatten. Du betalar ingenting för marken för du äger den redan eftersom du är villaägare.
Mm.
Så du bygger så billigt som möjligt. Du får den bästa beskattningen. Och sen lägger du ingen tid nästan alls. Dels för att det är nybyggt.
Mm.
Så det minskar ditt underhåll. Och nummer två, det är att du har inga ställtider. Om ni tänker så här att triangeln, jag har mitt boende, så har jag mitt jobb någonstans, jag har min fritid någonstans. Och sen ska du bli fastighetsägare och jobba med fastigheter också. Om inte det ingår i ditt jobb eller ditt boende, då blir det ytterligare en fjärde punkt som du ska åka till. Mm. Och varje gång du åker mellan dem så tar det tid. Det tar en kostnad och det tar energi från dig.
Mm.
Kan du flytta den till ditt eget boende, då har du sparat en massa tid.
Mm.
Du har sparat pengar. Och det blir inte samma, så här, okej, men nu händer det någonting en halvtimme, en timme bort. Ja, då är det ju 1 till 2 timmar ställtid som jag behöver åka för att titta vad som var med vattnet där eller så. Istället hällde det hemma, ja, då går jag ut och kollar. Alltså, förstår ni vad jag menar? Du minskar väldigt mycket av det där extra. Visst, du har det lite närmare inpå, men då kanske du lär dig att hantera hyresgäster. Du lär dig att ta samtalen och så vidare som, ja, är det här med hyresgäster någonting för dig eller inte?
Mm.
Och då lär du dig det ganska snabbt.
Mm.
Tycker du att nej, men det här klarar jag jättebra och så, ja, men fortsätt då. Skaffa en till på tomten och sen skaffa ett par till. Mm. För att inom privatuthyrning som är den högsta avkastningen så kan du ju inte göra hur mycket som helst. Ska du göra som Christian i Hacka ditt liv, ja, men då behöver du komma in i kanske aktiebolagsform då.
Mm.
För att kunna finansiera det sen.
För det är ju också en sak jag tänker på. Men det svarar du på, Jakob, det här med att antingen är det eget kapital eller om andras pengar.
Mm.
Med att, för jag tänker att det är väldigt många som redan är väldigt högt belånade.
Mm.
Att man redan där blir ganska låst, även om man har en plan och man vill och liksom vet vad man vill och komma igång och sådär. Men att man kan få ett nej ganska direkt och då liksom är det borta.
Mm. Och sen kan man ju kanske göra saker tillsammans med andra.
Mm.
Så att om du inte har möjlighet att göra det själv så kanske någon annan har möjlighet att göra det tillsammans med dig.
Mm. Mm.
Och en sak som vi brukar förorda, det är klart att anledningen till att vi lyckades liksom komma igång, vi skapade flera lägenheter på följd då. Det var ju för att vi fick min svärmor, Isabels mamma, som medlåntagare.
Mm.
Eller vi la en belåning i hennes fastighet. Så när vi köpte vårt hus, jag sålde mitt radhus som jag ägde, vi köpte ett hus ihop. Och Isabel hade ju ett hus sen tidigare också.
Ja.
Det nya huset som vi köpte tillsammans, där la vi 75% belåning. Och sen var 25% belåning la vi i svärmors fastighet.
Mm.
Och där stod hon med på lånet.
Okay.
Och det innebär ju att som medlåntagare så höjer hon ju liksom hur mycket vi kan låna. Mm. Eftersom hon går in som, ja, mer. Betalar inte vi lånet till banken eller amorteringen så får hon göra det.
Mm.
Det har aldrig hänt hittills. Mm. Men det gör ju att vi får en större möjlighet till att låna. Plus att vi kunde ju låna till 100%.
Mm.
Och sen hade jag en försäljning. Vi fick loss 600-700 000 någonstans där. För mitt gamla med amorteringar och vinst och allt sånt. Vilket gjorde att de 700 000. De kunde vi ju ta för att utveckla.
Mm.
Och sen kunde vi belåna upp igen.
Mm.
och sen började det liksom. Mm. Så det handlar ju om att frigöra kapital på något sätt. Mm. Vi fick eget kapital genom att jag sålde mitt radhus. Och sen så lånade vi från banken och egentligen i svärmors fastighet då. Mm. Men den möjligheten finns ju. Jag kan ju tycka att som förälder så är det ju något av det största eller bästa man kan göra för sina barn. Att just vara medlåntagare eller låta dem belåna i deras fastighet. Jag vet att en del är emot det. Men då kan du ju göra skillnad för dina barn när de har det i, kanske, ja, men som i er situation. Mm. Föräldraledig, husbyggartiden, barn. Alltså då är man ju som mest ekonomiskt pressad egentligen på något ett sätt. Kan man då hjälpa till som förälder då är det ju mycket bättre än att ni får pengar av era föräldrar när de går bort från ett arv.
Mm. 20 år senare.
20 år senare. Mm. Alltså då har ni redan en bra ekonomi.
Mm.
Det är väl roligare både för dem att kunna se att de har hjälpt er.
Mm.
Samt att ja, ni har fått det när ni behövde det.
Mm.
Så jag kan tycka att det är...
Det är en jättefin gåva, tycker jag, av mamma. Att hon har liksom, det blir lite som ett förskott på arv, kan man nästan säga. Mm. För att jag har kunnat få låna i hennes fastighet då.
Mm. Och det kostar henne ingenting.
Nej.
Alltså det är klart, det är ju en liten risk. Mm. Och det är klart att det gör ju att hon kan inte ta...
Nej.
Det påverkar ju hur mycket mer lån hon kan ta.
Mm.
Det påverkar... Men ja, men den betalar ju vi.
Vi
betalar ju allting liksom.
Så henne blir ju ingen skillnad. Eller skillnaden blir ju att hon inte har lån.
Och det är klart
men hon hade en obelånad fastighet från början. Så ja. Hon hade inte riktigt det behovet.
Nej, och det kan ju påverka hennes möjlighet att hjälpa de andra syskonen. Och så.
Ja.
Men min mamma har också varit medlåntagare för mig. Men när jag skilde mig och behövde stå på hela lånet själv.
Mm.
Och då var hon det under 2 år när jag behövde det. Och sen så kunde vi stryka bort det.
Mm.
Och sen har hon hjälpt andra syskon då.
Mm.
Så jag menar, det, jag tycker det är...
Ja, men våga fråga om du är en person som de litar på och liksom inte har utnyttjat det i ditt tidigare liv liksom, på något sätt.
Mm.
Så våga fråga, för att det är ändå någonting som de kan göra för dig som skulle betyda jättemycket.
Mm. Ja, verkligen. Men jag tänker ditt hus som ni har kvar ditt hus och hyr ut. Men har ni det som bolag ni hyr ut?
Ja. Inte bolag, men enskild firma.
Enskild firma, ja.
Ja, just det.
Mm. Så näringsbeskattning då.
Mm. Mm. Just det.
Men eftersom vi har ju fastigheten i enskild firma som är i näring.
Mm.
Men det handlar om att vi äger dem privat. Om vi skulle, för att de skulle komma in i bolag, då hade vi fått sälja dem till ett aktiebolag.
Okej. Okay.
Och i så fall så hade vi fått betala en extra lagfartsskatt, vilket är helt onödigt för att få in det i aktiebolagsvärlden. Då. Men som en enskild firma så händer ju just det där som du säger, att den vinsten läggs ovanpå våra löner.
Ja.
Men både jag och Isabel, vi har ju varsitt eget aktiebolag.
Mm.
Tar det nu sig på oss och vi fattar i Göteborg för vi tar inga löner.
Nej, just det.
Men, just det, men om vi hade tagit löner så hade vi ju i våra aktiebolag kunnat reglera dem.
Mm.
Så vi hade ju kunnat välja att ta en lägre lön och ta en större utdelning i aktiebolaget istället.
Mm.
Så är man företagare och ändå har den konstellationen, så spelar det egentligen inte jättestor roll om du har det i enskild firma eller aktiebolag.
Nej. Sen kan vi ju säga att just för att jag hade bott i det huset själv från början, så har man också en
tröghetsregel.
Ja, så att det blir inte näring direkt om du inte vill det. Utan du har liksom rätt att hyra ut i privatuthyrning ett tag efter att du har flyttat ut.
Mm.
För att du har ju faktiskt bott där och du kanske ska flytta tillbaka. Och
ja, just det.
Så. Så att man har liksom lite tid på sig att bestämma sig och göra den setupen i så fall.
Mm. Så till en början så hade vi väl det i privat uthyrning?
Nej, jag tror vi la den i näring direkt för att vi renoverade lite också.
Ja, just det.
Så att då ville vi ha in avdragen där, tror jag.
Så även om vi blandar lite och det gör vi ju ut efter vad som vi ser. Ja, men det här skulle vara den bästa lösningen för oss, som jag sa tidigare, att det är inte så att man måste ha aktiebolag eller man måste ha privat eller liksom sådär. Många gånger har man det hemma på tomten eller hemma i huset, då, ja, men då är det privat uthyrning. Men framförallt om man kanske köper någon mindre fastighet som man inte har tänkt att bo i, men där det är lite större renoveringsbehov inom ett eller flera år. Många gånger så kan det vara mer, alltså det kanske kan vara bättre att ha det i ett bolag då, för då de här renoveringarna har kostat så mycket att det kommer att ta bort vinsten i flera år, och då kommer jag ändå få alla hyresintäkter skattefritt.
Så det är väldigt situation till situation.
Ja, men lite så. Så jag tycker att det är, man ska titta lite på sin situation och avgöra det därifrån.
Och det är ju det som är det roliga. Det har ju blivit det som är det roliga med dina konsultationer och så. Tycker jag att, alltså, det är ju så olika. Och alla har ju sin liksom, bild och sin lönenivå och sitt liksom, liksom, vad har vi för fastighet, vad kan vi just vi göra och vad är våra begränsningar liksom.
Och sen så finns det ju ofta en plan bakom också. Alltså, jag brukar säga att en sjuksköterska, det här 5000 kronor i hyresexemplet. En sjuksköterska som har det där huset och så har den 5000 i hyresintäkt per år. Eller per månad. Snittsjuksköterskan i Sverige kan gå ner 20% i arbetstid med bibehållen ekonomi då. Snittpensionären i Sverige får 25% högre pension. Och
25 000 låter lite fjuttigt, men det gör
för att det är för det är kapitalbeskattning. För det blir så mycket över jämfört med lönen. Och företagaren kan låta bli att ta ut 85 000 ur sitt bolag. För det är det den lönen skulle kosta ett bolaget. Vad kan en företagare göra med 85 000 om året i sitt bolag? Ja, den kan ju den kan investera på börsen om den vill. Men 85 000 är ungefär 65 000 i en bruttolön till någon. Det kanske är en semesterersättare. Eller sommarjobbare eller någonting som gör att man vågar och kan utveckla sin verksamhet. Så en sån här liten lägenhet, den kan göra så stor skillnad för människor. Om man bara vågar, vågar ta steget eller har möjlighet att ta steget då. Och det är ju liksom så det har varit för oss, att vi hade ju inte de här planerna eller så från början, utan vi gjorde ju det för att vi tyckte att det låter som en sund idé, eller det var för att jag skulle kunna behålla huset ifall vi skulle gå isär och så. Men det har ju bara sprungit vidare om man säger så.
Sen har vi pratat om också det här, är det värt att sälja sin pengamaskin till exempel, om man som ni satsar en del på börsen eller investerar på annat håll. Skulle det vara värt att sälja det för att kunna bygga någonting, sen kunna efter det kanske man kan låna upp, man kanske inte får lån innan då, utan man kan få låna upp efter att det är färdigbyggt om ett halvår säger vi, och sen placera om pengarna igen då. Skulle det vara värt att under det halvåret skippa värdeutvecklingen på börsen för att kunna göra det här? Och sen får de här 5000 i månaden och så liksom gör en kalkyl på det, vad skulle skillnaden bli? Och det är ju också fantastiskt, det blir ju jättestor skillnad i både om man väljer att liksom använda en del av pengarna, men också då kanske återinvestera en del av den hyresintäkten man får. Så att det kan ju absolut vara värt att, om man har pengar på annat håll, tillfälligt sälja av det för att bygga någonting och sen kunna låna från bank istället och kunna placera tillbaka pengarna.
Jag säger att du hade ett månadssparande på 1000 kronor i månaden. Och sen så får du de här 5000 kronor i månaden. Du hade sparat ihop 200 000. Det var det som gjorde att du hade en kapitalinsats. Sen så kom du har ju ungefär samma ekonomi i övrigt. Så du kan fortsätta med den här 1000-lappen. Och sen kan du ta 2500 från hyresintäkten. Du får fortfarande lite mer guld och glamour i vardagen med 2500 kronor extra varje månad. Men du får 2500 kronor extra i sparande också. Då helt plötsligt inom, jag kommer inte, lite beroende på hur du bygger och så bara inom något år så är du i kapp vad du hade legat i, just det, i kapital. Och ganska snabbt så har du dubblat det. Så det går ganska snabbt att komma tillbaka.
Och satt en annan boll i rullning.
Ja, ja, precis. Ja, då har du två stycken. Mm. Jag gillar ju den typen av investeringar där du kan få flera avkastningar. I fastigheter är det ju så. Men dels så kan du få en ökad avkastning genom att du kan belåna. Du kan belåna till liksom den billigaste liksom räntan vi har egentligen. Och speciellt om det är i bostaden, då är det ännu billigare bostadslån. Mm. Så du har en hävstång där. Kan du dessutom få en värdeutveckling, yeah, i förändringen, och du får en direktavkastning. Mm. Och liksom, investeringar där du kan få flera olika saker, det gillar jag. Mm. Och speciellt om det kan liksom ge andra booster till hälsa eller något annat då. Mm. Den avkastningen är den bästa.
Mm. Jag tänker bara så här, vanligaste misstagen, största rädslorna har vi skrivit. Har det något som är så här,
ja, men,
innan vi går på tre bästa tips?
Tre stycken egentligen. Det ena är byggregler.
Ja.
Är den största misstagen.
Vad menar du då?
Jo, om jag har ett hus, så byggregler handlar mycket om brandskydd, bullerskydd och sådana här saker. Och då är det så att, och takhöjd eller rumshöjd. Hur högt är det i rummet? Och det är ju för att vi ska må bra när vi är där, att det ska kunna brinna och rökgaserna ska kunna vara där uppe och så vidare när vi kryper på golvet. Och om du då har ett befintligt hus, framförallt ett äldre hus, då är det många gånger svårt att lägga en lägenhet på andra våning.
Mm.
För att när du ska isolera för brand, då bygger det är ju liksom gipsskivor, då bygger det, och så ska det inte vara vibrationer så att vi skapar ljud. Men många bygger en lägenhet i källaren kanske då, så har du 1,90 i rumshöjd.
Mm.
Så att folk inte har koll på byggregler är det vanligaste. Det är alltid lättare att dela uppifrån och ner i ett hus. Lättare att isolera. Den andra farhågan eller rädslan är väl att hyresgäster är farliga, eller alla hyresgäster förstör, eller de flesta hyresgäster är dåliga. Min erfarenhet är att de flesta hyresgäster är bra.
Mm.
Man hör inte av dem. En hyresgäst jag inte hör av, det är den bästa
hyresgästen. Utan skonkar,
De kan vara ganska roliga på andra sätt. Så det är väl det, liksom en rädsla för hyresgäster. Eller liksom att man ska umgås med sin hyresgäst. Mm. Lite sådär. Mm. Ja, jag vill inte
om
ha
man
dem
har hört
på
skräckhistorier om hoarders och folk som inte betalar. Och alltså så. Och så tänker man att det här är typ normalt.
Ja, men att det känns påträngande typ. Det är väl min spontana känsla innan idag då. Det blir man ju direkt såhär, vi måste bygga ett attefall.
Ja, jag menar.
Och attefallshus är det sista då.
Misstaget.
Nej, absolut inte misstaget. Nej. Utan just det här då med att många tror att bara för att jag äger det privat så blir det privatuthyrning. Utan det handlar ju också om hur jag använder det.
Mm.
Och då blir lätt ett attefallshus en skattefälla.
Ja.
Om jag inte kan skattereglerna och hur jag kan planera med boendet och så.
Mm.
Så det är väl de tre absolut vanligaste.
Mm. Jag gillar den där 20-månaders-grejen du kör.
Mm.
Ja.
Den är ju fantastisk.
Ja, hack. Det är 10 månader eller 20 månader någonstans. Ja.
Mm.
Nej, men innan vi avslutar här då, så vill ju alla såklart höra era tips, bästa tips på vägen.
Mm.
Ni har ju erfarenhet nu.
Jag skulle säga ett av de bästa tipsen jag har, det är att läsa Jakobs blogg.
Mm.
Alltså så mycket gratis information där du bara kan tanka ner hur mycket som helst och få så mycket inspiration och verkligen så här, förstå saker. Jag tycker du beskriver allting väldigt så lätt överskådligt och lite räkneexempel och mycket kring bygg och så också. Alltså, den kan jag verkligen rekommendera.
Var hittar man den då?
Mainhome.se.
Mm.
Ni släpper varannan tisdag.
Så det har blivit lite mer lagom.
Mm.
Inte varje vecka. Ja. Nej, men så det skulle jag väl säga. Och sen tycker jag ju att det är klart att vi rekommenderar ju webbutbildningen såklart som vi har byggt.
Mm.
Och det är ju för att där får man ju allt som vi har lärt oss. Och alla, det, alla misstag vi har gjort ska inte alla andra behöva göra också.
Mm.
Så att den tycker jag är superbra. För där går vi verkligen igenom allt det här med skattereglerna och hur man kan räkna på sina affärer för att få verkligen de bästa. Och även hur man då byggtekniskt, vad man ska do's and don'ts, så att man kan titta på sin planritning och man kan titta på sina, så hur skulle vi, vad hade passat bäst på våran tomt. Och sen har vi också det civilrättsliga såklart, med vad gäller med hyresreglerna, vad är privatuthyrningslagen för någonting, vad är hyreslagen, vilka skyldigheter har jag och vilka rättigheter har jag.
Och sen trivsel också.
Ja,
trivsel och planering, alltså hur planerar vi och hur hjälper vi andra att planera liksom för att få till den bästa lösningen. För många, det är inte alltid den bästa ekonomiska lösningen, den bästa lösningen just för dig.
Mm. Men så kan det ju ofta vara, att man väljer något som kanske är, låt säga att du har tre lösningar som skulle funka på din fastighet eller din tomt.
Mm.
Och så ser man att den här är den absolut bästa ekonomiska.
Mm.
Och sen har vi en annan som kanske är den som är mittemellan bäst ekonomiskt.
Mm.
Men den är mycket bättre kanske i layouten för hur det skulle vara med trivsel.
Mm.
Och då kanske många väljer den istället. Och det blir en bättre affär för att ju mindre liksom, spring det blir och ju mindre liksom, problem du får, ju bättre är ju affären.
Ju mer passiv upplevs
den. Ja, precis. Att du vill ha den här passiva upplevelsen. Och den kanske du får bättre på den affären. Då kanske det är den du ska börja med.
Mm.
Inte så att du ska bara göra den då, du ska göra den andra också såklart. Det fattar du ju. Men du kanske är där du börjar då.
Mm.
Så att vi tittar liksom på helheten på det sättet. Och vill man ha en konsultation med Jakob så är det 2000 kronor i timman. Och den här webbutbildningen ligger på knappt 2 timmars konsultation. Då, så att vi tycker att där har vi bakat ihop det väldigt bra.
Mm.
Så att man verkligen ska få allt man behöver.
Mm.
Men ekonomichefen då, skulle vi inte kunna ge en liten bonus till lyssnare?
En rabattkod?
Ja,
det hade varit fantastiskt tycker jag.
Ja, men det är klart han ska ha.
Mm.
Vad tycker du då?
Vad klämmer ni till med då?
20%.
20%.
20.
Ja, det är ändå ditt bolag så jag kan vara generös.
Okej, men om man då skriver Sparmakarna 20.
Ja.
Mm.
Tänker jag.
Mm. Ja.
Så kan man väl bjuda på det tycker jag.
Men hur länge då? Är det, kan det vara typ året ut?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Året ut.
Ni hör här, lyssnarna, året ut 20% om ni signar upp er på den här webbutbildningen.
Och det gör man inne på er hemsida, mainhome.se.
Ja, vi kan. Ja, precis. Eller ja, det finns länkar därifrån. Den ligger på en speciell kursplattform så att man kan ha kontakt med alla andra som går utbildningen och chatta med oss och sådana saker också. Då.
Mm.
Så det kan man gå via hemsidan eller Facebook eller Insta eller var som helst där man hittar oss.
Mm. Ja, precis. Jag frågar dig, var hittar man det?
Vi
förutom
har,
på hemsidan då?
Ja, vi har en Insta och vi har en Facebook och det är väl där vi är mest aktiva.
Mm. Och det är bara söka på Mainhome?
Ja, då tror jag att du hittar oss. Mainhome bor gratis, så hittar du oss.
Mm.
Och så kanske lite andra
poddar. Ja, det är väl vi som använder hashtag bor gratis mest frekvent skulle jag vilja säga.
Ja,
ja just det.
Men andra saker som jag tycker liksom om man ska bortse från Isabellas fina införsäljning av webbutbildningen då, så är det väl att regelbundet också mäta vad man har gjort, hur utvecklingen går. Vi har kickoff 4 gånger om året har vi ju sagt ett par gånger.
Ja, vad innebär den här kickoffen? Det
är både ekonomi, fast vi lägger väldigt mycket på hur vi lever vårt liv.
Mm.
Hälsa, relationer, familjeliv, allting ska ju liksom blir liksom den bästa möjliga hopkoket för året.
Mm.
Och det är ni två. Ni kör kickoff för er två.
Ja.
Så vi kör 3 dagar i januari, 1 dag på våren, 2 dagar på sommaren och 1 dag på hösten.
Mm. Så egentligen i januari så sätter vi för hela året.
Mm.
Vad är våra intentioner för det här året?
Mm.
Vilka projekt vill vi driva? Vilka människor vill vi träffa?
Mm.
Vad vill vi göra med barnen? Ja, Och vad vill vi göra för våran hälsa och så vidare. Mm.
3 månader senare så har jag varit ute i trädgården, i solen.
Oh my
god, månader.
Han har ändrat på allt.
Och då vill jag göra mycket mer saker. Så då är det dags att uppdatera.
Han bara frångår hela planen. Bara, jag har kommit på det här. Nu ska vi göra det här? Och jag bara, planen vi satte i januari. Då blev jag så här, vi kan inte utgå ifrån den planen vi satte när jag var 30.
Det är vår nu.
Exakt.
Ja, men det jag skulle vilja säga egentligen med det regelbundna, vi kan prata kick-off hur mycket som helst, men det är att en sak som är bra där, nej, men då går vi igenom ekonomin, hur har det gått och vad har vi gjort, hur mycket tid har vi lagt på det här.
Mm.
Och många gånger tidigare så ibland så har vi känt oss jättefattiga.
Mm.
Men sen så mäter vi och så ser vi att ja, men det här har ju faktiskt kommit in därifrån. Mm. Och det har gett de här sakerna. Fastigheten har ökat så här mycket i värde.
Mm.
Och vi har bara lagt så här mycket tid på det.
Mm.
Och så jämför vi det med hur mycket tid vi har lagt på något annat som kanske inte har gett någonting.
Mm.
Om folk jämför med sitt arbete till exempel.
Just det.
Jämfört med det.
Mm.
Och då helt plötsligt då får man en påminnelse om det här är en ganska bra intäkt ändå.
Mm.
Så
ja, vi vill
det
gärna
kan vara bra att motivera sig själv. För det är ju inte guld och gröna skogar alltid att ha hyresgäster.
Nej.
Och ibland under perioden när man bygger eller så, då tär det.
Mm.
Men att kunna se det återkommande, det är nyttigt.
Mm.
Ja, absolut. Och sen, vi gillar ju att prata om, som du säger, inte sitt arbete utan att man investerar sin tid. Nu gör vi det här för att någonting sen.
Mm.
Och vi investerar i våran hälsa.
Mm.
Och vi investerar våra pengar.
Mm.
Så att man hela tiden försöker hitta saker där man bygger någonting. Mm. Alltså att man gör någonting för sen också.
Att man ser att det är långsiktigt. Alltså det finns ju ingen mening med att skapa en uthyrning för att man ska ha den ett år. Utan man skapar en uthyrningslägenhet för att det är en långsiktig investering.
Mm.
Men sen, som vi tog upp tidigare, tänker jag medlåntagare.
Mm.
Tycker jag är en av
Ett jätteguldtips
för att få till finansieringen.
Mm.
För du behöver kapitalinsatsen. Antingen får du spara ihop den eller så får du ha någon som hjälper dig.
Mm.
Eller låna utan någon annan för ännu dyrare. Då.
Mm.
Och sen den sista är väl rent generellt när man investerar i fastigheter eller vill göra det. Titta på den här triangeln som jag beskrev.
Mm.
Alltså, det tar tid också att åka någonstans och fixa med det. För det kommer att hända saker. Och det händer oftast när man inte själv vill det. Ännu mer när man har en anställning och inte så fria som vi är. Alltså, jag kan ju planera in en dag och åka iväg och göra det. Men har jag ett jobb utöver så kanske det inte är lika lätt.
Mm.
Då blir det lättare med privatuthyrningen till exempel.
Mm.
Men också att titta på liksom, var ska jag lägga det? Är det bolag eller är det enskild firma eller är det privat? För skatten skiljer jättemycket.
Mm.
Så det är väl de sakerna jag tänker.
Grymma tips.
Tack. Ja, herregud. Jag känner man kan sitta här 2 timmar till och snacka om det
här. Ja, det här är vi absolut kunnat. Samma tid nästa
vecka. Alltså, då behöver jag något mer.
Fint. Du blir nöjd igen.
Vi tar, precis. Vi hakar på tisdagarna. Ja, Jakob och Isabel, tack så mycket för att ni ville komma hit och snacka med oss.
Mm, tack så jättemycket för att vi fick komma.
Jag är så glad att
vi
fick komma.
Ja,
jättekul.
Jätteroligt.
Här på slottet.
Här på slottet.
Ja, annexet.
Annexet.
Nej, avslöjade det.
Ja, och jag antar att våra lyssnare kanske får höra av sig till er på era kanaler, ställa frågor kanske.
Absolut.
Och givetvis signa upp sig till er onlineutbildning.
Mm.
Mm. Det är 20% året ut. Först till kvarn, finns bara 4-tal platser.
Alla som spaning. Vill få med.
Jag tycker i alla fall man ska in och kolla in minhome.se. Det är väl det minsta man ska göra.
Mm.
Hörs nästa vecka. Och glöm inte att skicka mail till sparmakarna@gmail.com eller gå in på våran Instagram. Där vi heter Sparmakarna. Och bombardera oss med DMs. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.